I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Låt oss be. Kom Guds dyra gåva som med Jesus lovar och min tro upptänd. Ande kom, min längtan. Kom mitt hjärtas trängtan och min nöd bortvänd. Hjärtat får nytt liv och styrka när du gör det till din kyrka. Amen. Det är en underbar bön det här. Hjärtat får nytt liv och styrka när du gör det till din kyrka. Denna årgången så är det en särskild predikotext som är hämtad från Andra Korintierbrevet 5. Och den återfinns på sidan 204 i Folkbibelns evangeliebok. Och de heliga orden lyder så. Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Amen. Så säger Herren, ni ska ösa med vatten. Ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Så står det i Jesaja 12. Vilket oerhört löfte från Gud, att människans innersta längtan kan mättas. Den kan mättas. Herren har sökt för att den andliga törsten ska kunna släckas. När munnen är torr, kanske en varm dag som denna när solen ligger på, ja, då kan det vara en glädje att få syn på vattenkällan. På samma sätt så är Bibeln så är det själens pålande hälsobrunn. Det helande vattnet ska du inte förmena dig själv. Fyll ditt inre med det klara budskapet om Jesu kärlek till syndare, så blir du helad. När Gud och en människosjäl möts i bönen och i ordet, ja, då kan den helige andes under ske. Liksom den första pingstdagen var ett under, då den helige ande utgöts över lärjungarna, så sker andliga storverk där när Guds ord kommer i rörelse. Den helige ande skapar andligt liv där det förut var dött. Vi firar idag andens utgjutande den första pingstdagen och gläder oss över hans verk mitt ibland oss. Här, genom ordet, genom dopet, genom nattvarden. Och när dessa frälsningens källor tas emot av en människa, ja, då stillar det vår längtan efter vårt ursprung, vår skapare. Utan kontakt med honom så är ju livet bara halvt. Denna tomhet försöker en del kompensera med jagande efter världens kortvariga glädje. Men jordiska ting kan ju inte släcka en himmelsk törst. Gud har gett oss skapelsen och livet här för att glädja oss. Men det har aldrig varit avsett att ta hans plats. Alltså att bli en avgud. Kristus är målet och vänskapen med honom är den yttersta meningen. Jesus säger: den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Vilket glädjebudskap egentligen. I en tid då vi intalas och intalar oss att vi ständigt måste ha mer, att vi aldrig kan bli nöjda. Att vi aldrig kan nå ända fram. Men här får vi liv som flödar. Det Jesus gjort för oss vittnar om en gränslös kärlek. Och den nåd han ger, ja, den kostade honom livet. Den är gratis för oss, men den var inte gratis för honom. Och att ta emot honom handlar om liv och död. Predikan ska idag handla om att dö och att leva. För det första då, att dö och att leva för att Kristus gått före. Att dö och att leva för att Kristus gått före. Den heliga ande vittnar om frälsaren. Guds ande inger därför aposteln att skriva så här: ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe, och därför har vi alla dött. Paulus går i dagens predikotext in på något väsentligt. Han berättar om de djupaste motiven för sitt handlande, varför han offrar allt för att nå ut med evangeliet. Och det är först och sist Kristi kärlek och hans försoningsverk. Det finns en tvingande makt bakom kristet handlande, och det är Kristi kärlek. Kristus tog oss alla med sig upp på korset när han bar alla synder och led straffet för dem. Guds ande tog oss alla in i Jesu död när vi döptes. Det är det dränkandet som sker i dopet. Det symboliserar att vår gamla människa dödas för första gången i kraft av vad Jesus gjorde på korset. Så alltså har vi alla dött. Dött bort från det gamla jag-fixerade livet för att stå upp till ett nytt liv med frälsaren. I dopet dränktes den gamla människan och en ny stod upp. Kanske inte syntes någon skillnad, men i den andliga världen var det en stor skillnad. Vi märker det konkret i vår egen tid, där det är stor skillnad på platser på vår jord där majoriteten är döpta och där de inte är det. Besättelse. Dopet skyddar mot onda andar och demoner. Och det märks också skillnaden i en afrikansk by till exempel som blir kristnad. Vad det är för andliga verkligheter som finns där. Det onda jagas bort. Och den benägenhet till olydnad mot Guds bud som vi ärvt från de första människorna, den blev förlåten. Inte borttagen, men förlåten. Och syndafördärvet är alltså fortfarande en farlig makt som ofta gör sig påmind i våra tankar och begär. Även onda begär. Men ett nytt liv blev ändå tänt i dopets stund. Andens gåva i dopet blir till en mogen tro när den får sin näring från Guds ord. Det är som ett frö som har planterats, och med ordet så vattnar vi detta fröet. Och det vet vi ju alla vad det blir av frön i torka när inte ordet får komma. Det nya livet är en ny människa, en kristen som vill höra Herren till, som vill ta det noga med hans vilja. För ett par veckor sedan så besökte jag en flykting som ska utvisas från Sverige. Och han var väldigt tacksam för det stöd som vi har gett honom i Stigens kyrka och Elsebergskyrkan. Och han talade då om, han är muslim och hans familj, men han sa att det hade gjort stort intryck på honom, de kristna han hade fått möta som respekterar Gud. Och jag tycker att det är ett ganska intressant uttryck egentligen, som respekterar Gud. Det blev förstås en tankeställare. Respekterar vi Gud? På något sätt så får vi ju varje dag brottas med den saken. Lever din nya människa, eller är det bara den gamla som får råda? Har du kommit dithän att du i ditt hjärta till exempel föraktar äktenskapets okränkbarhet? Att du inte vill försona dig med din ovän? Att du på ett krampaktigt sätt håller på dig själv, dina pengar och ägodelar? Ja, då kanske du är andligt död. Det hjälper inte att säga att man tror att Gud finns om han inte får regera i hjärtat. En oomvänd själ kommer aldrig in i himlen. Att trotsa Gud får alltid konsekvenser, antingen här i tiden eller i evigheten. Om vår fader i himmelen inte hade varit rättfärdig, ja, då hade han inte behövt låta sin son lida på lida det straffet som vi var värda. Då hade han kunnat låta udda vara jämnt. Och då hade himmelen ungefär sett ut som den svenska skolan idag, där många lärare inte kan utföra undervisning för att alla pratar i mun på varandra och mobbar varandra. Men det strider mot Guds helighet att släppa någon nära som inte vill låta sig föras till honom under sin nådatid. Under avfallstider i historien så har man ju tonat ner att Gud är helig och hatar allt orätt. Man försöker förklara bort omvändelsens nödvändighet. Men vreden över synden är kvar över den som inte tagit emot försoningen. Samtidigt som Gud alltså hatar synden så älskar han ändå syndaren fullt ut. Han räcker ut sin kärleksfulla och sårmärkta hand till dig genom att röra vid ditt samvete när du hör hans ord. Och han vädjar till dig att söka få det rätt ställt. Och när du tycker att det gör ont, tänk då på att det är Jesus sårmärkta hand som rör i ditt hjärta. Och med det såret så finns också utvägen. Förlåtelsen, upprättelsen, den verkliga glädjen. Som kanske inte syns i ansiktet men som brinner där inne i hjärtat. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Att dö och att leva helt för Kristus. Aposteln Paulus säger om Kristus: en dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristus älskar varje syndare. Hans död för dig har också den avsikten att befria dig. Att befria dig, att leva i förväntan om att Gud låter allt samverka till det bästa i ditt liv. Denna tillit till Gud befriar dig från att bara se till ditt eget bästa. Ofta är det ju så när vi fokuserar på andras bekymmer så fokuserar Gud på våra. Och det var ju så konkret när vi fokuserade på att hjälpa vitryssarna att få sin kyrkobyggnad där i Masolovo. Vi hade ingen egen kyrka här i Uddevalla. Men så hjälper Gud oss på ett så förunderligt sätt så att vi nu fick detta huset vi nu är i. Det är en påminnelse om att tänka på sin nästa, själva denna byggnad, en gåva från Gud. Utan Guds under hade det inte varit möjligt. Så allt kommer alltså i ett nytt ljus när evangeliets sanning lyser upp det förmörkade tillståndet i andliga frågor. En person som ångrat det onda i sitt liv och tagit emot förlåtelsen går inte lättsinnigt vidare och låtsas som ingenting. När han frågar ju förstås sin mästare: vad kan jag göra? Hur kan du använda mig så att jag kan få bli till glädje? för andra eller nytta för ditt rike. Herre, jag vill få tjäna dig i mina återstående dagar. Led mig på dina vägar och styr mina steg så att jag kan få vara din tjänare. Och när den heliga ande fått föra en människa till omvändelse, ja, då vill han också fortsätta hjälpa henne att vandra på livets väg. Gud är inte en sån som påbörjar någonting och sedan går därifrån, utan han vill fullborda sitt verk. Lärjungaskap handlar inte bara om ett par timmar på söndagen. Söndagens gudstjänst, det är en stor gåva och ett nådetillfälle. Den hör till det mest nödvändiga för en kristen. Men för att fördjupas i tron så krävs också egna stunder med Herren. Ordet och bönen får alltså brukas varje dag. Och du får lov att åkalla Herren när du stiger upp och när du lägger dig. När du sätter dig till bords eller bakom ratten. I allt detta rör ditt liv så kan du nedkalla Herrens hjälp och välsignelse. När Jesus får främsta platsen i hjärtat, då blir också din nästas frälsning viktig för dig. Biskop Roland, han höll ju föredrag uppe i Stigen för ett par veckor sedan. Han sa då bland annat så här, att när missionen inte längre är det viktigaste för en församling, då är det fara och färde. Så be om tillfällen att kunna få ge skäl för ditt hopp, var du än befinner dig. Kanske invänder du, jag har gjort det, men mycket sällan fått några tillfällen att förklara min tro. Ibland kan detta bero på att du inte levt som en kristen och att omgivningen därför inte kunnat bli nyfiken på en tro som de inte har sett spår av. En yttre fasad med åsikter, det liksom lyser igenom att det inte är en personlig tro. All helgelse beror på om man låter den heliga ande arbeta på hjärtat genom bönen och nådemedlen. Först då, när du tar emot det rena vattnet, blir du mer lik din frälsare. När du hjälper andra utan tanke på lön, då väcker det förstås frågor. När du förlåter utan att kräva förlåtelse tillbaka, väcker det undran. Vem är den herre som han tror på? Han måste vara mycket tacksam mot sin Gud som gör det där med glädje. Väckelse blir det om anden får föra oss till ett flitigt användande av Bibeln och andaktsböcker som stämmer med den. Eller att vi samlas och studerar den kristna tron tillsammans. Det är också i de små studiegrupperna som en församling vävs samman. Och det blir en riktig församlingsgemenskap. Så låt oss ta vara på de möjligheterna. Det är den heliga andes verktyg att göra någonting av vår församling. Det vi får på söndagen, det är, håller oss levande. Men det vi kanske gör i studiekammaren tillsammans, när vi samtalar om tron och det får komma fram frågor ur hjärtat, det kan också skapa frukter som kan bli till nytta för andra. Så att det framgår att vi inte längre ser varandra som främlingar, utan känner varandra på ett nytt sätt. Och det sker i bönen och med en öppen bibel eller katekis. Jesus säger, den som bevarar mitt ord, han är i sanning min lärjunge. Och det betyder delvis att hålla fast vid det, men också att leva i det. Att bearbeta det, att införliva det i sitt inre. Och därmed kommer vi över till det tredje idag. Att dö och att leva i en ny skapelse. Genom Jesus är var och en som tror införd i ett nytt sammanhang. det Guds ande rår istället för denna världens ande. För de som tillhör Jesus finns också en inre samhörighet. Vadå? Vi har det viktigaste gemensamt. Man kan se olika ut, ha varit kristna olika länge, kommit olika långt i mognad och ha en mängd olika åsikter om vad som är lämpligt. Men ändå har rätta kristna något som andra inte har. De har en andlig familj. Syskon i tron som efter Jesu ord vill älska varandra så att världen kan tro. Kontrasten blir stor i ett sammanhang där var och en alltid är sig själv närmast jämfört med ett sammanhang där man tar församlingsgemenskapen på allvar och inser att det är någonting nytt som har kommit med Kristus. En ny kärlek som sträcker sig vida utöver den naturliga kärleken som mest sträcker till dig själv och de dina. Hur är detta möjligt? Jo, sanna kristna har en öppen kontakt med den levande guden. Och genom den kontakten kommer vi också närmare varandra. Och var och en som är öppet sinne och inte bara av slentrian sökt förlåtelse hos Jesus är rättfärdig för hans skull och införd i Guds nya skapelse som ska ta vid när denna världen får sin dom. Två personer som älskar Herren kan snart förstå varandra som syskon eftersom de har samma himmelske far. Aposteln skriver: därför känner vi inte längre på någon på ett ytligt sätt. Även om vi lät känna Kristus på ett ytligt sätt så känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Må du varje dag be att din församling, det vill säga den gemenskap av människor som du varje söndag firar gudstjänst med, att Jesu kärlek ska bo där, mitt ibland oss, och lysa klart i mörkret. Så att någon enda själ i vår omgivning här kan få se frälsaren och bli räddad för evigheten. Det nya riket har kommit. Guds rike är redan här på jorden och blir synligt genom de människor som anden tänder. Även om den gamla fallna världen finns kvar och vi har alla våra egenheter, så har ändå den nya världen tagit sin början i Jesu lärjungar. Det är ett nytt rike som är på frammarsch och det är tusentals människor varje dag ute i världen, till exempel Kina, som kommer till tro. I den ekonomiska krisens spår i USA så är det mängder av nya människor som söker sig till kyrkorna. Det finns en törst när man ser att detta livet inte är allt. Att man behöver Gud. Att man behöver hopp. Och Jesus ger hopp och han ger också kraft att kämpa vidare och han bär oss. Och när Gud i dopet tar upp en ny människa till sitt barn, ja då sker en andlig nyskapelse. När en omvändelse sker så får en döpt människa tillbaka sitt himmelska medborgarskap. Anden har kommit till oss. Vi får honom i dopet. Han talar till oss i sitt ord. Och han hjälper oss be och han leder oss genom vardagen. Och anden inspirerar. Han skapar ett rike där trasiga själar blir helade och får nytt liv. Alla som tagit emot Guds ande genom dopet och tron har alltså något gemensamt. Som är kristna är vi främlingar i denna världen och kan aldrig bli helt accepterade av de människor runt omkring som inte vill tro. Har man inte tron gemensamt så saknas den andliga dimensionen i den mänskliga vänskapen. Människan består ju av ande, själ och kropp. Det nya Paulus fick se efter sin omvändelse var Guds mening med varje människa. Vad är då den? Att leva i evig gemenskap med Kristus. Så får du se på dig själv och på din nästa. Här är en själ som Kristus gett sitt liv för. Vår skapare, han vill ha dig hos sig. Han vill få skänka oss frälsning och evig salighet. Och nåden, den är din för Jesus skull. Kom ihåg det, för Jesus skull. Och genom honom går du från död till evigt liv. Amen. Heliga ande, ned av himlen gjuten som en ljuvlig dagg och regn. Frid och tröst med dig är fluten under Kristi milda hägn. Ack så uppfyll, mildelig, nu min själ som öppnar sig. Av din nåd hon sig vill fängna, och säg den med tron till ägna. Ja, käre himmelske fader, vi tackar dig för att du ger oss din heliga ande. Tack för att vi har fått honom i dopet. Och Herre, hjälp oss att leva så att han inte måste fly vår kropp utan kan få ha den till sin kyrka. Amen.